Jag misstänker att det kan vara så på grund av att han inte behöver skådespela särskilt mycket för den här filmen. jag tror att... Vad är det för fet lastbil du har? Det är min backup. Utifall att min telefon pajar. Okej, så... det är kinda film och skit, antar jag?
Ja, det är film och skit.
Det är film och skit. Och det är ett sånt här... Alltså, special... inslag... Med jag, Per, och min bror Peter. Som vi gör då och då.
Ja.
För det, vi ser ju konstant väldigt relevanta saker. Och för att inte filmer ska ramla mellan stolarna för vår kära publik så måste vi slänga in lite extra då och då.
Ja, och temat den här gången är lågbudgetfilmer.
För... Really?
Ja.
Alltså en av filmerna är ju helt klart lågbudget.
Ja, en av filmerna är helt klart lågbudget. Och den andra filmen kollade jag upp budgeten på och upptäckte att den var också lågbudget. Okay. Vilket jag tyckte var chockerande.
Ja, alltså det är ju lågbudget i alla fall i sammanhanget av vad man förväntar sig.
Ja, men det är ju... Den har ju... Okej, filmerna.
Ja, precis. Filmerna vi ska prata om det här avsnittet är Europa Report.
Yep, sci-fi från i år. Och den andra är Rush, som är...
Den racerbilsfilm från i år.
Yep. Och ska vi ta Europa Report först? För att jag tror det är den som var sämst. Även fast jag gillade båda.
Ja, vi tar Europa Report först, tycker jag.
Yep. För det är minst två sci-fi-filmer som är riktiga sci-fi-filmer som kommer i år. En är ju då Gravity som är lite mer känd. Och sen den här andra Europa Report kom ju tidigare i år, i somras. Lustigt nog direkt till video och sen på bio en månad efter.
Vänta, alltså även i USA så kom den direkt till video alltså?
Ja, så den dök upp på Netflix i juli och sen på bio i augusti där.
Wow, det är helt bizarrt.
Ja, och den hade bara biopremiär i USA och Kanada. Inte någonstans i resten av världen.
Som du sa, det är en av två äkta sci-fi-filmer som kommer det här året. Det är från regissören, jag kommer inte ihåg hans namn, men det är han som gjorde Chronicles som kom för några år sedan, som var en superhjältefilm.
Ja, det var faktiskt inte, det är inte den Chronicles han gjorde. Han gjorde en film som heter Chronicles, men det var en spansk film.
Chronicles. Men när jag läste beskrivningen på den filmen så såg det ut som att det var samma film.
Ja, så det måste ha varit en... orelaterad då, för att det, jag har ju alltså IMDb uppe här och det är ju en film som heter Chronicles som man gjorde, men den kom typ 7 år innan Chronicles som är känd, för det är den här Chronicles han gjorde i en spansk film.
Men vem är den här snubben då?
Han har bara gjort spansk film. Europa Report är hans första engelsktalande film. Resten av dem som jobbade på Europa Report, det är också så liksom noobs. Snubben som skrev filmen har skrivit en annan film som man aldrig hört talas om.
Okej, så basically regissören av den här filmen är nobody när det gäller internationella scenen. Har ingenting med Chronicles att göra, även fast han har gjort en film som heter Chronicles. Som råkar vara i liknande stil som den här filmen.
Nej, för det var lite svårt att hitta en budget på Europa Report, men när man, den hade ungefär liknande Chronicles, så hade 12 miljoner, Europa Report hade 10. Så det är i klassen riktigt låg budgetfilm som försöker göra så mycket som det bara går, verkligen aim for the stars, För att den försöker ju vara riktigt sci-fi med ordentliga effektshots och allt möjligt sånt där.
När vi säger i stil med Chronicles som var superhjältefilmen, så menar vi att berättandet är att det är som found footage.
Japp. Filmen är upplagd som en dokumentärfilm om det som hände nu i framtiden. Om ett team som åker ett bemannat uppdrag till en av Jupiters månar då, Europa.
Ja.
Och
Europa är en måne som är helt täckt av is, och man vet att det finns vatten under ytan där. Så det är en av de mest lovliga platserna i solsystemet att åka till när det gäller att försöka hitta liv i vårt solsystem. Så upplägget på filmen är just att de har lyckats fixa ett bemannat uppdrag att åka till Europa.
Japp. Och teamet som åker dit självklart stöter på diverse svårigheter, men de hittar också en del intressanta grejer på Europa. Och tonen och upplägget på filmen försöker vara liksom hard sci-fi. Den är inte så glitzig, utan det är stilen och tonen på filmen påminner mig lite om ungefär så hur sci-fi brukade vara på typ 60-70-talet och sådär, att det är liksom fullt med liksom, det sätts ganska tråkiga ut. Det ser ut ungefär som en 50-tal sci-fi-film, fast i modern tappning med mindre goofy sets. Men det är bara liknande att det är väldigt mycket folk som sitter framför skärmar och opererar datorer, och det är väldigt ganska seriöst och realistiskt. Det är inte så överdrivet.
Ja, allting som händer under resan försöker hålla sig i en realistisk grund. Även när det gäller liksom hastigheten av hur det förlöper. Och den har ganska mycket gemensamt med 2001 när det gäller att någonting går snett. Folk måste gå ut och vi får följa dem när de är ute. Och, du vet, minut efter minut efter minut.
Japp.
Och hur många sets har filmen egentligen? Det känns som det hade typ 3 sets. För att det här är ett rymdskepp. Alltså allting är i rymdskeppet pretty much i den här filmen. Och det är begränsat till 3 platser, eller vad är det?
Ja, det känns som det bara är 3 platser. De är i princip på rymdskeppet hela tiden. Och sen så kanske de är utanför lite grann. Men när de är utanför så känns det som det är ungefär helt CG med shots på astronautens ansikte.
Ja, men trots den väldigt begränsade, du vet, platsmässigt, så det är ganska snyggt foto i den här filmen. De är konstant kreativa med vart de lägger kameror och så vidare.
Ja, för det är väldigt många kamerashots är som ungefär övervakningskameror. Och en del av det är handhållet när de spelar in liksom, dagböcker och sånt där. Och det är en bra blandning av det. Och det känns inte som i Chronicles att det blir lite tillgjort mer. Utan jag tyckte det kändes som hyfsat naturligt hela tiden.
Ja, det var helt klart mer naturligt när det gäller det dokumentära liksom, formatet. Det håller jag med om.
Japp, för att
vad skulle du säga?
Ja, det är så att de är medvetna om astronauterna, att de gör en dokumentär samtidigt som de flyger ut dit. Så att de håller sig ganska uppdaterade och skickar tillbaka videos hem.
Ja, och sen när det gäller det inspelade som de inte är medvetna av, som är bara vanliga övervakningskameror, då är kamerorna placerade lite så här knöligt ofta.
Mm.
Men inte så knöligt så att det inte är intressant filmmässigt.
Ja. Nej, det känns som en väldigt ungefär så naturlig balans som det går att få till med en sån här found footage-film. För de brukar vara ganska gimmicky. Men här så det störde mig inte. Steven alls.
Precis, vi har inte en scen som i Blair Witch när du vet, man ser halva huvudet och han håller på och gråter om att det är någonting här ute.
Nej.
Det känns inte lika självmedvetet på det viset, utan det är en naturlig del av filmerna.
Ja. Och sen har vi själva skådisarna. För att det är inga superkändisar, förutom för oss då som bor i Sverige, för Mikael Nyqvist är med.
Oh yeah, high five.
En svensk kändis är med i filmen.
Ja.
Och sen är det...
filmen är ju värd att se bara för det.
Ja, för han är ju grym som vanligt. Och sen är det folk som har varit med i tv-serier i princip. Så det är flera skådespelare som var det är den där snubben från Dexter. Eller det var den där snubben från den där andra serien. Det var liksom... folk man känner igen, men ingen som är direkt superkändis. Men de funkade allihopa. Det var liksom kompetent folk de har dragit in.
Ja, jo, jag tycker också det funkade. Det var inte så att det var starring no one. Man kände igen många, men det är inte stjärnor. Det är det verkligen inte.
Ja just det. Han som spelade huvudpersonen i District 9 och Kruger Elysium. Han var ju med också.
Okej.
För det var också en sån där, just det, det är den där snubben.
Team Sydafrika.
Japp.
Ja, men det blir ju så när det är en... är det här en... var kommer pengarna ifrån för den här filmen? Är det en Europa-producerad film eller är det amerikansk?
Oh, det vet jag inte. Den är filmad i New York i alla fall.
Aha.
Ja.
Okay.
Production company Wayfair. Vad står om dem? De ser ut att ha gjort... de ser ut att vara ett amerikanskt företag.
Så det är en amerikansk producerad film i alla fall.
Ja. Som gör ett lågbudgetfilm och sådär.
Ja. Sen, vi ska inte spoila allt för mycket av den här filmen eftersom det är en ny film.
Japp.
Så jag vill gå till negativa saker. För jag kände att alltså, mysteriet i den här filmen har redan utforskats i science fiction 1000 gånger om. Jag menar, Arthur C. Clarke, jag vet inte om det var 2010 eller 2061, du vet, någon av böckerna i den serien,
så
är det pretty much exakt samma uppdrag, och de åker till Europa, och i den boken så är det något myskotentakelmonster som kommer upp ur isen och drar ner rymdskeppet typ. Så när det gäller mysteriet i den här så kände jag att det var givet att det skulle vara något slags undervattensmonster. Men filmen försöker ha ett mysterie kring vad som pågår hela tiden. Och jag kände inte att det riktigt funkade spänningsmässigt.
Ja, det och även det är ju delvis liksom narration i filmen, som om det var liksom dokumentär narration från folk på jorden. Och de snackar, de bygger upp hela det här mysteriet som om det skulle vara någon viktig upptäckt de gör och sådär. Och hela den biten tyckte jag var också sämre. Och allmänt så tyckte jag att trots att det är liksom bra användning av väldigt låg budget, så tyckte jag man kände av också att det var aningen amatörmässigt. Att det är liksom, jag kände hela tiden många gånger att allt var ungefär 90% av vägen dit av det jag ville att det skulle vara. Att det var att det var liksom bra, men det är inte alls en liksom en komplett full träff, utan allting var aningen sämre än vad jag skulle vilja.
Ett bra exempel på det känner jag är när Mikael Nyqvist och en annan snubb är ute för att fixa en satellit eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg exakt vad de var ute för att fixa. De är ju rymd direkt ute på skeppet i alla fall, och en av dem råkar riva sönder dräkten. Så, nej, du vet, luften försvinner. Vi måste göra någonting. Hela den sekvensen kände jag bara... hur den slutade makade ingen sens för mig. Jag fattar inte varför han... en av karaktärerna gör ett val. Och jag förstod inte varför han bara inte kunde, du vet, hoppa in i luftslussen tillsammans med den andra. jag fattade inte vad grejen var. Och så skulle det vara ett väldigt dramatiskt ögonblick där. Och,
Alltså det... Han fick ju något kemikaliskt ämne på sig som gjorde att om de liksom skulle öppna luftslussen in mot skeppet så skulle typ luften förorenas.
Ja, okej. Ja. Hur som helst, hela den scenen, sekvensen, funkar inte för mig.
Ja.
Och visst, det kanske technically fanns en detalj som förklarade grejen bakom där, men allmänt så kändes det krystat helt enkelt.
Mm. Jag tyckte att den sekvensen funkade. Det var för att jag snappade upp den lilla biten av dialogen där de förklarade varför han inte kunde komma in alls. Och jag har sett lite klagomål på Twitter från folk som har sett filmen i efterhand efter att jag sa att jag gillade den. Och där har det varit lite liknande också, att någon kanske missade någon del av dialogen när de pratade i bakgrunden som gjorde att de inte fattade vad någon scen handlade om och var väldigt arga över den scenen sen. Så jag antar att det är någon liten del av klarhet i exposition som den kanske saknar. Och allmänt klippningen tyckte jag var igen en sån där sak som var ungefär 90% dit den borde vara. För att sättet den filmen berättas, det är inte helt liksom linjärt tidsflöde, utan den hoppar fram och tillbaka lite grann. Ja. Och det tycker inte jag riktigt funkar helt optimalt.
Nej, till exempel när det gäller klippen när det är intervjuer från folk på jorden.
Ja.
Så försöker de bygga upp hela filmen till en superfet payoff i med liksom att vid den tiden visste vi inte vad det innebar och vi visste inte att det här skulle vara det mest fantastiska någonsin, du vet.
Ja.
Mycket av intervjuerna med folk på jorden, du vet, lovar mycket för filmen.
Ja.
Men det kanske inte händer riktigt. Och det tajar in med vad du nämner med klippningen. Liksom. Och jag känner att, du vet, att ha en replik som gör att en hel du vet, tension-grej hänger på att man hör en replik. Det är inte ett vettigt sätt att bygga upp en tension-scen.
Och en av de största problemen jag hade i filmen var hur den slutar. För att den slutar med att det dras ihop liksom, plotten med liksom, slutnarration från någon på jorden. Och hela den biten tyckte jag var liksom, då är det liksom igen liksom, okej, det du såg nu, det här var det som var the payoff. Säger de i princip rakt ut till en. Och det känns liksom som att yeah, jag vet, jag såg det nyss.
Ja, och det här knyter tillbaka till det jag nämnde med att centraltemat i den här filmen är någonting som har utforskats i 1000 science fiction-historier redan. Så jag menar, det här kanske skulle vara supercoolt om den här filmen kom, du vet, på 60-70-talet eller något sånt där.
Ja.
När vi inte var lika sofistikerade tittare. Jag kan uppskatta idén bakom filmen, helt klart. Men så som filmen är uppbyggd baseras på att man ska få en payoff. Och den payoffen är ganska tom.
Ja, men det hade gjort väldigt mycket tycker jag om de bara hade skippat den här narrationen från dem på jorden. För att det tycker jag skadade filmen. För om man bara tar bort det, då blir det helt plötsligt inte samma liksom, tension att bygga upp till en grej. Och sen i slutet så skulle man inte heller få den här idiotiska narrationen som just säger det. Ja, det här var det filmen handlade om. Och hela den biten tyckte jag verkligen sabbade stunden i slutet. Att det skulle komma en sån här idiotförklarande narration i slutet igen där.
Ja, jag håller med dig. Du vet, det är som Blade Runner. Det finns ju två cuts av Blade Runner. Ja. En med berättare från Harrison Ford och en utan. Och mycket av berättandet från Harrison Ford är överdrivet förklarande på ett sätt som verkligen inte behövs. Och berättandet ifrån intervjuerna på jorden när vi har den här filmen är väldigt mycket av att det är det här filmen handlar om.
Ja, men det är verkligen, utan det så skulle den ha varit mycket bättre. Och sen klippningen lite grann, hur scenerna var arrangerade i ordning, kunde de inte försökt göra icke-linjärt, utan ta bara och kör linjärt. Det tycker jag skulle ha funkat bättre. Och sen annars så tycker jag resten funkar riktigt bra.
Ja, alltså nu senaste 10 minuterna här så har jag klagat väldigt mycket på filmen. Men jag vill inte att det ska låta som att jag bajsar på filmen totalt här. Jag tycker filmen är väldigt värd att se. Och det är ändå, du vet, försök till hard sci-fi som till stor del funkar, och jag uppskattar idén bakom det.
Ja, bara en sån här hård sci-fi detalj som de gör väldigt tydligt är att rymdskepp i sci-fi brukar ju ha någon del som roterar. Och i den här filmen, och det är för att skapa artificiell gravitation, och den här filmen visar om att den där roterande grejen, den skapar bara gravitation i en viss del av skeppet. Och de har en hel scen som de visar då, en snubbe spelar in sin dagbok med handkamera, hur han visar övergången ifrån stället med artificiell gravitation där de sover till resten av skeppet där det är noll gravitation. Så han liksom går från sin säng och klättrar upp, och i en enda shot så blir det liksom noll gravitation då när han är där en bit upp för stegen.
Ja, jo, jag gillar den scenen. Där, i den scenen så ser man väl också andra sidan av den roterande grejen. Så man ser någon som är typ upp och ner fast åt andra hållet.
Ja. Ja, för det är en sån där sci-fi-grej som annan sci-fi, även seriös sci-fi, brukar tumma lite med. För att det är liksom, okej, vi har en snurrande grej, så då ger vi gravitation för hela skeppet. När det egentligen inte funkar så på riktigt. Utan det är bara lokaliserat.
Så jag gillar omsorgen den här filmen har för att i detaljer som det där. Och det är snyggt foto i filmen. Och den är hyfsat välspelad och välskriven.
Japp, och musiken tycker jag funkar också. För att musiken är av Bear McCreary, snubben som gjorde soundtracket till Battlestar Galactica.
just det. Det glömde jag bort att kommentera. Jag gillade musiken i filmen.
Japp, det gjorde mycket för de mer dramatiska scenerna.
Ja, men sen för att... återigen, du vet, negativa punkter. Tension-scenerna i den funkade inte riktigt för mig. Och sen payoff-grejen funkade inte riktigt. Men varför payoff-grejen inte funkade har ju flera aspekter till sig. Till exempel det med att det var väldigt mycket förklarande dialog i filmen som kanske borde ha skippats. Och då hade det varit en annan grej.
Men overall så det är klart att se värd, och den är bättre än majoriteten av sci-fi vi får, för de försöker ju inte ens. Den här försökte i alla fall.
Majoriteten av sci-fi är ju helt enkelt bara, du vet, spektakelfilmer satta i en sci-fi setting.
Ja, action schlock. När det gäller att göra folk glada när det gäller hard sci-fi, det är precis omöjligt, för att med Gravity, den har ju inte kommit hit än, från slutet av oktober. Men jag har ju sett tweets från folk i USA, som man antar att alla har sett den redan. Och där är en viss klick av folk som är hardcore sci-fi-fans som gick in dit och verkligen hård studerade alla detaljer och var... väldigt arg över att den får några inkonsekventa saker fel.
Alltså, som folk som klagar på sånt behöver läsa mer hard sci-fi. Gå till litteraturen. Gå till det som kallas hard sci-fi. Och det är hur mycket som är hokus pokus som helst. Come on, guys.
Ja. Det är som vanligt. Det går inte att göra alla glada.
Nej. Vad ska man säga? Nerds!
Japp.
Oh shit, då har vi lyckats prata en halvtimme om Europa Report.
Japp.
Så ska vi bryta för lite musik för att sen ta Rush.
Japp.
Ja, jag får ta edita på något vis efter du har skickat över filen. Ja. Så, vad vill du ha för musik?
Ja, vi tar väl 2001-temat.
Kan vi inte ta Wienervals eller något sånt där istället?
Också känd från 2001.
Precis. Ah, the soundtrack av 2001. Så bra.
Japp.
Okej. 2001-temat. Also known as Så sprack Zarathustra.
Alla låtar är omdöpta till 2001-soundtrack-spår efter att den kom.
Sad but true.
Japp.
So, fade in musik. Yep. Så med 2001 soundtracket där, så kan vi gå vidare till nästa film.
Yep, det blir Racing.
En racerbilsfilm.
Yep. Från Ron Howard.
Ja, alltså det första när jag kollade upp filmen, det första som jag såg var Ron Howard. Det var verkligen, wait, what?
Ja, alltså när det gäller hans filmer så jag är inte direkt ett fan av det, men det är mycket av det har ju att göra med materialet han har valt. Som det på senare tid så har det ju varit Da Vinci Code, Änglar och demoner, och sen nästa film han kommer ut med, det är ju liksom en till Dan Brown filmatisering. Det känns liksom varför? Och sen har vi
Han är en regissör av väldigt tveksamma credentials, helt klart. Han har gjort mest skit, ärligt talat.
Ja, sen har han gjort vissa filmer som folk älskar, som Apollo 13, som jag inte minns vad jag tyckte om den. Men jag vet, det är en snubbe på Twitter som typ varje halvår verkar kolla på filmen.
För mig är han mest känd för att bara berätta rösten i Arrested Development. Plus att han, mer än att vara en regissör, så är han ju kungen av mediaimperiet. Är det Imagine?
Tror det.
Jag tror det. Så han är ju mer en businessman än en filmskapare.
Ja, han har varit med lite allt möjligt som skådis. Men ja, filmerna kommer ut med några års mellanrum, verkar det som.
Ja. Som i egenskap av head av media imperiumet Imagine, så har han ju oändligt med pengar. Han är en av de där typerna som har oändligt med pengar. Så det var ganska intressant när han helt plötsligt gör en racerbilsfilm.
Ja, based on true events. Ja. Till och med. För det handlar om rivaliteten mellan två förare som var, antar, väldigt kända under 70-talet.
Det är Formel 1 vi snackar om här. Yep. När vi säger racerbilar.
Yep, Formel 1, det är inget street racing eller något sånt där, utan det är Formel 1. Det är James Hunt och Niki Lauda var förarna då. Och de av alla andra jag har hört talas och prata om filmen, så verkar alla liksom veta vilka det är, men jag visste inte vilka det var.
Nej, jag känner inte igen dem heller. Jag menar, du vet, alla barn vid någon tid vill ju bli racerbilsförare eller pilot eller något sånt där. För att det är ju någonting superballt. Och vid den tiden så liksom ser man klipp från Formel 1 och tycker det är jätteballt. För mig så var den tiden 80-talet. Så jag känner ju bara igen förare från 80-talet.
Ja, och sen beror det på var man bor också lite, vilka kändisar man har. För att när det gäller Sverige, det enda vi har här, det är ju typ rally.
Mhm. Ja. <Yep. laughs> Vad heter det? Touring Car Championship också.
Ja, STCC.
Yep.
Ja. Där är, och rally och STCC, så det är mer riktiga bilsporter med, där det är väntat att man kommer krascha in i någonting.
En bilsport där män är män.
Japp.
Yep. Inte och, som i nedre Formel 1 där man har jävla laboratorium som kläcker fram en motor till en.
Ja. Men på 70-talet verkar det vara lite annorlunda faktiskt. För då hade de ju monsterbilarna. Men när det gällde regler om kollisioner och sånt där, och säkerhet, det är inte alls som nu. Idag om man krockar in i någon eller håller på och orsakar en krock, så får man typ 5 sekunder liksom straff på sitt varv.
Här, ja. Plus att när det gäller bara regler över hur bilarna måste byggas, så är det ju regler om alltså, du vet, de där vindgrejerna.
Ja.
De måste byggas på ett sätt som gör att hastigheten begränsas till en viss grad.
Japp. Yep. Men här i Rush så ser man direkt på bilarna bara att det är inte alls samma sak, utan det liksom, man bygger det man kan i skjulet och sen kör man bara på. För det är ju någon bil som hade 6 hjul.
Ja, precis. Det är knasiga bilar i den här filmen.
Ja. Och ja, den är liksom helt historiskt korrekt och allt sånt där. Och till och med liksom, Niki Lauda idag liksom såg tydligen filmen och tyckte det att han var positivt överraskad över hur korrekt den var, över alla detaljer.
Coolt. när halva casten när det gäller originalpersoner tycker att det är autentiskt, det låter som good praise.
Yep.
Om det nu inte bara är, du vet, PR.
Ja, men han sa det så. Och den känns ju liksom autentisk och allt sånt där. För det är ju ändå det som är det viktigaste, antar, som publik, att den bara känns autentisk.
Ja, oh ja. Låt oss gå till upplägget av filmen.
Mm.
Vi har två racerbilsförare. Vad är det? James Hunt?
Yep, James Hunt.
James Hunt, han är en britt, va?
Yep.
Han spelas av Chris Hemsworth, känd som Thor.
Ja, verkligen en skådespelare som har en dubious track record.
Ja. Han är en hotshot driver. Han kör på känsla och passion. Och du vet, efter han har racat så går han och super och har sig med tjejen. Du vet, han är pure passion and shit. Den andra karaktären, Niki Lauda, han är tysk. Han älskar ingenjörskonst. Han håller inte på och frorkar med sprit och kvinnor. Han går till garaget och meckar med bilar.
Ja, han är väldigt seriös om all mekanik och engineering och sånt där.
Filmen följer deras rivalitet. För de har en run-in när de racear i typ Formel 3 eller något sånt där.
Japp, Formel 3.
Ja, och typ James Hunt typ nästan krockar in i Niki Lauda, eller han kör på ett sätt som är väldigt våghalsigt, som slutar med att han vinner racet och Niki Lauda förlorar. Han kör i diket, helt enkelt.
Ja, och deras personligheter utanför racet, de är verkligen typ olja och vatten. Det är verkligen det är omöjligt att de skulle vara sams. Och nu när de har en beef med varandra också, så ja, det är en ordentlig rivalitet mellan dem.
Ja. Men jag gillar det. Och även hur, alltså, anslaget på filmen, det är ju så att den börjar i det legendariska racet, som är typ slutracet. Så den börjar i slutet, så att säga.
Yep.
Och redan där så säger Niki Lauda, han är berättaren i anslaget av filmen, han säger liksom att folk pratade om att vi var värsta rivalerna och att vi hatade varandra och så vidare, men I don't get it. Det är naturligt med rivalitet. Och ja, vi var rivaler, men det var inte så att vi hatade varandra.
Ja, nej, det är väldigt klart i filmer att deras rivalitet pushar båda att göra bättre. Och de är verkligen perfekta motståndare för varandra, eftersom de är så olika. Att båda är riktigt bra förare också. Så det är verkligen som en kamp mellan de två genom hela filmen, att vara bäst förare.
Och även fast filmen öppnar med att det är Niki Lauda som berättar, så är det inte han som är huvudpersonen, utan båda de här är huvudpersonerna. Efter Niki Laudas anslag så är det James Hunt som får, du vet, första persons berättande.
Ja.
Och det här följer båda två. Och filmen är upplagd på ett sätt att man, det ska vara öppet för att heja på båda två. Ingen av dem ska hatas eller älskas, du vet, för hur det är upplagt till publiken.
Ja, när båda etableras som tydliga, liksom, mångsidiga karaktärer med deras egna, var de kommer ifrån och deras struggles och allt sånt där. Och jag tyckte att etableringen av båda som karaktärer man gillar och vill heja på, jag tyckte det var klockrent. som det mesta i filmer, alltså det är... Jag har svårt att tänka mig något att klaga på riktigt i filmen, utan... Det här är en film som jag tycker är sällsynt väl utförd för vad den försöker göra, liksom.
Ja, och det den försöker göra är ju, alltså, det är ju romantiserande. Ja. Och det är helt okej, för att det handlar om en romantisk era i Formel 1-tiden, liksom. Två personer som hade legendarisk rivalitet under tiden, och det handlar om deras då... Det handlar om det, och jag tycker att racing-scenerna till exempel är ju hur coola som helst.
Ja.
Och det är en väldigt sån här, du vet, kärnpunkt i det här. Du vet, allting kretsar ju runt racandet. Det är inte särskilt mycket racande tidmässigt i filmen, men när det väl kommer så har det byggts upp till det, och det är hur coolt som helst.
Ja, verkligen.
Men jag vill ändå, du vet, återigen säga, det är väldigt romantiserande, och deras karaktärsdrag är ju också, du vet, den fyrkantiga tysken versus den passionerade engelsmannen. Men det funkar för vad filmen försöker göra. För filmen försöker ha en rolig berättelse.
Ja, och verkligen, trots att de är liksom arketyper, så den spenderar bra med tid att... etablerar dem ändå som karaktär man verkligen kan köpa, som den fyrkantige tysken. Han har stunder där han pushas till att ha skoj, och när han liksom pushas över gränsen till att bli lite stojig och skoj, som när han racear på gatorna där för att imponera tjejen i Italien.
Det var nog en av mina favoritscener i filmen, ja. Faktiskt. Han skjutsar hem en tjej från en fest, och typ hennes bil går sönder, och hon vet inte vem han är. Hon har ingen koll på Formel 1-scenen alls. Och sen tar de och lyftar, och det är några italienska snubbar som plockar upp dem, och de två känner igen han direkt, För att han har just signat för Ferrari. Så att han är superkändis i Italien. Så de håller på och tjafsar om att oh man, det är Niki Lauda, I can't believe it. Och tjejen liksom, what the hell, vad är det som händer? Och han kör ju lugnt och fint. Och hon liksom, men du är ju en racerförare, varför kör du så försiktigt? Nej, jag har ingen anledning att racea. Det finns ingen incentive. Jag ska bara till mitt mål. Jag har ingenting att tjäna på det där. Och så säger hon, men hej, om jag bad dig. Och så är det lite dramapaus. Och så är det där klassiska, han växlar upp gasen i botten. Och det är så snyggt alltså. Den scenen var underbar.
Ja. Och det här, jag tycker castingen var i princip perfekt för Niki Lauda, James Hunt, för att verkligen, det är så kul i den där stunden att se honom le och ha kul.
Ja. Ja. Och när det gäller Thor, Chris Hemsworth,
ja.
Alltså Thor är ju värsta skitfilmen utan charm och Chris Hemsworth är en jävla sopa. Han funkar i den här filmen dock.
Ja, jag tycker det visar att han, anledningen till att han är skit i Thor är för att materialet han har att jobba med är skit. För att
ja.
Repliken han säger i Thor är ju hemska, så man får ju det man får. Och i den här så är han helt rätt castad. Här funkar han och materialet ihop perfekt. Det känns helt naturligt hur han spelar och allt sånt där. Det är verkligen att han är helt rätt för den här karaktären.
Ja. Jag misstänker att det kan vara så på grund av att han inte behöver skådespela särskilt mycket för den här filmen. jag tror att han får vara sig själv lite mer och att han är nära karaktären helt enkelt.
Mycket möjligt.
Ja, hur som helst så känns han väldigt naturligt och han funkar väldigt bra i rollen.
Ja. Nej, och alla de andra karaktärerna också, liksom de andra skådisarna som när det är den här tyska tjejen som Niki Lauda möter i Italien, då är det en tysk skådis för henne, för att jag kände igen henne från Untergang.
Ja, just det, det är hon, ja.
Ja, och snubben spelar Niki Lauda, han spelar huvudrollen i Goodbye Lenin, så han är också en tysk skådis. Japp.
Jag känner igen honom, men jag kommer inte ihåg hans namn.
Ja, och Olivia Wilde spelar Chris Hemsworth, kvinnliga motsvarigheter. Och ja, hon funkar ju också som modell.
Ja, men hennes karaktär var lite problematisk å andra sidan. För att hon funkar jättebra för att vara, du vet, 70-talsmodell och så vidare.
Ja.
She's looking the part. Men hennes karaktär har inte riktigt någonting med storyn att göra.
Nej.
Nej, och när vi har slutracet, det legendariska sista racet, som är vid Mount Fuji.
Ja. <också.
laughs> Det är så bra. Jag menar, så får vi klipp till att hon tittar på TV och följer racet, men hon har ingen stake i storyn överhuvudtaget. Längre. Hon är bara där för att just det, vi köpte Olivia Wilde. Vi måste visa henne mer för att hon är populär.
Ja, men det var ju snarare en sån där tjat att det racet alla tittar på, så då klipper vi till alla karaktärer vi haft med i filmen och hon råkar vara en av dem. Även fast hon egentligen är typ ur storyn vid det här laget.
Ja. Ja, problemet med henne jag har är att hon inte är en riktig karaktär och att hon får mer screen time än vad hennes funktion i filmen egentligen befogar.
Mm.
Men det är bara en liten sak. Jag gillar den här filmen. Och alltså, en central grej i vad jag gillar med den här filmen är att den tar en tillbaks till den där tiden man ville bara bli racerbilsförare.
Ja.
den är den där pojkdrömmen. Och racingscenerna är skitsnygga och klockrena. Och alltså, jag är lite ledsen över att den här filmen kommer idag. För när det gäller mass market appeal så var den här filmen dödsdömd ju. Det var ju givet att ingen skulle se den här filmen.
Ja, den har väldigt, man måste vara typ intresserad i ämnet för att vilja se den ens.
Och det jag menar med att det är sorgligt är att jag tror att om man är i, du vet, tonåren, så skulle man älska den här filmen. Om man bara ser den här filmen i tonåren, så kommer man älska den. För att den trycker på så många rätta knappar, vill jag tro.
Ja, och jag tycker att bara utförandet av filmen är så bra även utanför racen, att jag tror att vem som helst skulle kunna gilla den här. Det här är en sån här film som borde liksom kunna, den har potentialen att liksom slå stort med vem som helst. Men jag antar att ämnet och timing och sånt där gör att ingen vill gå och se den.
Precis, alltså om man bara ser på filmen i ett svart hål, så borde den har allting som borde slå.
Ja, för det, men, verkligen, det, men, jag tycker att det är, liksom, det är inte bara liksom en bra racingfilm, utan jag tycker att det är en bra film, full stop.
Mm. Och sen det är spännande, sympatiska karaktärer och allt sånt där, men jag visste redan innan jag såg den att den här filmen kommer faila fett. Alltså, ingen bryr sig om den här filmen. Filmen är helt irrelevant. Alltså, så igen, en film, ingen film eller ingenting existerar i ett svart hål. Det har ju sin kontext och så vidare.
Ja.
Och jag gillar den här filmen. Men jag visste att den är off. Den är off. Den kommer, det finns ingen plats i this day and age för den här filmen.
Ja, men när det gäller hur bra den faktiskt har gått, så har den spelat in hela budgeten på bio, så...
Ja, hur fet var budgeten? För att du nämnde tidigare att den här var låg budget.
Ja, 38 miljoner.
Jävlar, det är ju ingenting.
Nej, det är verkligen, det är ingenting. För filmer som ser ut som skit kostar mer än vad den här gör.
Jag väntade med att den skulle kosta 100 miljoner eller något sånt där.
Ja, jag trodde också att det var typ 100 miljoner. Men nej, jag menar, Conan kostade 60 miljoner och den har plastsets.
Ja, och jämför den här med den andra bilfilmen från i år, Fast Six.
Ja.
Så effektmässigt så är inte Fast Six långt över den här.
Nej, för att
verkligen
när,
inte.
När man såg den här filmen, alla effekter är helt seamless. Det är verkligen, man kan inte se om de har riktiga bilar eller CG-bilar. Det är helt omöjligt att avgöra. Så effekterna är liksom seamless, perfekta för det de gör.
Ja, plus att det finns effektmässiga utmaningar också. Ta det avslutande racet vid Mount Fuji.
Yep.
Det racet är i spöregn. Så att det är 70-tals Formel 1-bilar som racear i spöregn. Och de ska försöka få det att se coolt och spännande ut. Ja, och de gör det.
Japp. Yep. Och det är ett snyggt foto också. Jag menar, bara när de har etablerade shots på att de faktiskt är vid Mount Fuji. Och det är Mount Fuji och det är fullt med regnmoln över det. Jag tycker det är skitsnyggt. Och 38 miljoner, det är liksom... Det är Resident Evil-filmpengar.
Precis.
Det är B-movie-schlock.
Wow, jag är förvånad.
Ja, verkar det... Alltså, de måste ha haft sällsynt effektiv liksom, laserfokus på exakt vart alla pengarna gick och sånt där och hur mycket de skulle behöva.
Alltså, jag börjar tro att det är Ron Howard och hans kompisar som har gjort den här filmen, typ.
Ja.
För någonting jag vill säga om den här filmen är att det, som också tajar in till att det finns ingen plats för den här filmen in this day and age, det är det att det känns som den här filmen inte gjordes för att tjäna pengar. Den här filmen var a love project från Ron Howard.
Ja, nej, verkligen, det känns som det finns passion bakom den, och det är delvis därför den verkligen funkar så bra, för att han verkligen brydde sig den här gången.
Ja, den här filmen gjordes för att Ron Howard antagligen i sin ungdom satt och följde Formel 1. Satt och följde de här två förarna. Och han har sin ungdomsnostalgi helt enkelt med den här filmen.
Ja, och vilket jag antar att jag just fångade den känslan hos hela 70-talet också i filmen med det.
Nej, så det är helt klart kudos till honom faktiskt. Även fast han gör massa skit.
Ja. Nej, och jag rekommenderar verkligen att folk som inte liksom vet riktigt sann riktiga historien om vad som hände i Formel 1 turneringen 76 gå och läs inte upp om det innan man ser filmen, för att det är riktigt spännande när man inte vet hur det går.
Ja, jag visste inte hur det skulle gå, så jag satt ju där också liksom, oh man.
Ja, verkligen, när det där sista racet kommer, då är det liksom, holy shit. För att de har byggt upp så bra för 70-talet. Det är jättefarligt att racea, för det är många som är med i olyckor i filmen. Jag vet inte hur många ambulanser med folk med brutna ben i den här filmen.
Jag vet inte om det är James Hunt eller Niki Lauda som säger att varje race är det två personer som kraschar och potentiellt dör. Yeah. Varje race.
Ja.
Och det är två av... Är det 24 eller 22 som racer? Jag kommer inte ihåg.
Ja, det är något sånt där. Mid-20. Och ja, man får se ungefär alla krascherna de är med om i alla racen. Och det är... Det ser rätt otäckt ut, och det är ju inte direkt säkra bilar de åker runt med.
Och Niki Lauda, han har ju någon scen där han säger det att vi vet riskerna, men vi är den sortens människor som vill riskera livet for the glory.
Japp. Och när man kommer dit till sista racet och det spöregnar, och vi har redan sett tidigare i filmen att okej, när det regnar, det är ingen bra idé att köra då.
Men regn ökar dramatiskt riskerna för olyckor.
Japp, men de kommer hålla racet ändå, för att det är massivt mediapådrag där, för det är säsongens sista race och det är up for grabs vem som kommer vinna turneringen. Det finns en chans att varken James Hunt eller Niki Lauda, vem som helst av de två, kan vinna det. Och det avgörs i det sista racet. Så att de vill inte skicka hem allt mediafolk, utan det är liksom, fuck it, vi kör racet, även fast värret är hemskt. Då är det liksom, okej, vem kommer vinna? Kommer någon dö här? Vad kommer hända egentligen? Ja, det det känns verkligen som att vad som helst kan hända där i slutet.
Ja.
Och man bryr sig.
Så ni hör hur jävla cool den här turneringen är. För vi får följa hela vägen dit också, och vägen till slutracet är ju ballt också.
Ja, alla racen i filmen bygger upp till sin egen liksom kärna av det som är spännande med just det racet. och intressant. Så det är verkligen den gör allt det som en racingfilm bör göra, eller en film om vilken sport som helst. För att det är alltid så när det är en film eller tv-serie eller någonting om en sport, det är ju inte sporten i sig, bara det fysiska, som är intressant, utan det är ju liksom karaktärerna, dramat, hur man bygger upp det. För sen, jag menar, hur många av deras sportanimes och manga har man inte läst där det liksom är någon sport som är någonting, man skiter i det, men man bryr sig ju för karaktärerna och storyn, och det fixar den här filmen briljant. Så verkligen, om man inte give two shits about F1, så är den här ändå riktigt intressant, för att dramat funkar verkligen.
Ja, man kan se den för du vet, the clash of the characters istället.
Ja, det är ju inte sporten som spelar en roll, utan det är just clashen av karaktärerna. Och karaktärerna funkar skitbra i den här filmen.
Sen råkar själva sporten här också skildras på det coolaste viset jag har sett på film faktiskt, tror jag. Du vet, racing. När det gäller pure racing så har det aldrig varit så här snyggt och coolt.
Nej, när det gäller F1-filmer i allmänhet, så den enda jag kommer ihåg är typ Driven med Sylvester Stallone.
Eller, vad heter den? Rolling Thunder.
Ja.
Med Tom Cruise.
Ja, det sporten har ingen bra pedigree på film. Det här är lite bättre än dem.
Och sounding like a broken record, men det känns som att projektet kommer för kärlek av, för Formel 1. Ja. Och kärlek för pojkdrömmen av Formel 1 också.
Japp. Någonting jag såg här nu är att det är soundtrack av Hans Zimmer. Mm. Men jag tänkte inte på att det var Hans Zimmer faktiskt.
Nej, jag visste att det var Hans Zimmer innan jag såg filmen. Så jag väntade mig att han skulle göra ett nytt paradigmskifte i soundtrack-troper som han alltid gör.
Ja, men det känns som att han dök upp för en och gjorde bara ett bra jobb och sen försvann han utan att ha någon sån här nu ska vi göra nya Dark Knight här.
Ja, precis. Den här filmen har inte någon soundtrack-trop som kommer plåga trailers i åratal framöver.
Nej, utan...
Musiken funkar bra helt enkelt.
Ja, det gör det den ska. Nej, så... Rush! Jag är positivt överraskad av den.
Ja, samma här. Ron Howard, han kan göra bra grejer när han bryr sig om det han gör.
Ja.
Och inte särskilt hög budget, så det är inte en fet katastrof heller. Det är skönt att höra.
Yep.
Folk borde se den. Folk borde ge pengar till sånt här. För att det här är den sortens blockbuster som jag vill se mer av.
Ja, det här är en sån här film som är så bra på så många sätt. Det finns så många saker att gilla i filmen att om man bara ska rekommendera liksom brett någon film som är bra till någon om man inte har någon aning om vad personen gillar för slags film, då skulle jag rekommendera den här, för att det här är en sån här film som den är bara bra. Det måste finnas någonting för vem som helst att gilla den här filmen, för att den gör nästan inget alls fel.
Om man ska uttrycka någonting negativt, antar jag att det inte är en särskilt tung film. Den är ju väldigt lättsmält.
Ja.
Och jag menar, det kan man ju se som positivt eller negativt. Men ja, i det här fallet så menar jag liksom att den är lättsmält. Den är lätt att gilla.
Ja, men det är inte som att se 2001 eller något sånt där. det känns lite smalare än den här.
Ja, eller Europa Report för den delen.
Ja, där är också det att det är bra med en sci-fi fan innan.
Ja, precis. Jag tror att den filmen är väldigt svår sedd om man är your random kid these days. Ja. Med rullbräda och dubstep.
Det är så om man är en av de där tjejerna som såg Sunshine på bio med oss.
Ja. Okej, måste bara dra det lite snabbt.
Ja.
När jag och Peter såg Sunshine, vi såg den på bio. Och det var två tjejer som... salongen var tom förresten. Ja. Nästan tom. Och så var det två tjejer som satt en rad bakom oss. Och de liksom... Det verkade som att de hade köpt fel biljett eller något.
Ja, för de satt hela tiden och kommenterade om filmen. Och de fattade ingenting, för de sa flera gånger liksom, vilken konstig film.
Ja, bokstavligen sa en av tjejerna till den andra, vilken konstig film det här är.
Ja,
och det är 10 minuter in i filmen eller något sånt där.
Ja, de gick ut efter 20, för att de verkade vara helt förvirrade av det som hände. Och det är en sci-fi-film.
Så ja. Och den är inte särskilt svår.
Nej.
Alltså visst, den är svårare än Star Trek Into Darkness, antar jag. Men det är ju inte 2001 direkt.
Nej, det var verkligen så att man satt där liksom, för fel på de här personerna.
Jag menar, vi tittade ju på varandra och nästan garvade ju. Det var ju så bizarrt.
Vad är det för film de ser på som är deras vanliga film?
Hur som helst, jag tror att de skulle kunna se Rush.
Japp.
Men det är inte menat som en diss av Rush.
Nej, det är bara av... Den har känslan av en film som har sån här massiv appeal, att vem som helst kan se på den. Oavsett hur dum man är eller hur smart man är, så borde man kunna gilla den.
Och jag tror att om man är en pöjk i lägre tonåren, så kommer man bli blown away av den här filmen, för att man kommer fastna för en av de två i racet. Och man kommer inte ha någon aning om vem som kommer vinna. Och man kommer sitta där och vara superengagerad för att det är så coola race och det är så spännande historia.
Japp. Nej, för det känns liksom, den har hög energi liksom, även utanför racen känns det som. Mycket tack vare liksom, karaktärerna och skådespelarna och allt sånt där.
Det... Och med det menar du ju inte att den är hetsig, utan den har väldigt bra balans av, du vet, cool down och tension och så vidare.
Ja.
Och är charmig.
Ja, jag menar, det är inte som Pain and Gain av Michael Bay.
Så lustigt nog är hans bästa film antagligen.
Ja. Den har inte hög energi för att det är hans stil av klippning och sånt
nej,
där.
Nej, just det.
Nej, så Rush.
Rush. Highly recommended.
Ja.
Tyvärr så har nog den slutat gå på bio. för det känns som en film som har typ 2 veckor i repertoaren.
Ja, jag menar, jag såg den på premiären och det var typ 20 pers i salong för 500.
För min del så gick den bara en gång om dagen. Och det var typ tomt också, jag såg den.
Ja. Ja, den kanske kommer snart på Blu-ray.
What's the deal med att World's End inte går i Israel förresten? Jag fattar inte.
Ja.
Alltså jag har googlat höger och vänster, men det verkar inte som att den filmen har någon distribution här alls.
Konstigt.
Eller hur?
Ja.
Bara för att avslutande kommentar, kan du prata lite grann om World's End?
Ja. Ja, men den det är ju senaste av Team Shaun of the Dead och Hot Fuzz. Och skillnaden mellan den här och de två andra som jag tyckte var positivt är att den har lite mer seriös ton. Man känner nästan från början att det kommer sluta, att det är någonting som tragiskt och sinister som den bygger upp till på riktigt.
Alltså Shaun of the Dead hade ju sina seriösa drag också. Är det mer seriöst än det?
Ja, men det känns mer liksom moget. Det känns mer som en riktig film. För man kände det på skådisarna och manuset att i Shaun of the Dead så kändes det som det var relationsdrama och det var lite såpoperaaktigt.
Ja, och mycket av det seriösa i Shaun of the Dead var ju fortfarande del av zombiefilmstroperna också. Det där med att hans mamma blev omvänd till en zombie var ju direkt zombiefilmstrop.
Japp. Och i Hot Fuzz så, när det var seriöst i den, så följde det fortfarande snutfilmstroperna. I World's End så känns det som liksom, en högre nivå liksom, av ambition när det gäller hur seriöst och liksom lagren av det som försiggår under all dialog. När folk pratar,
så det är keeping it real, helt enkelt, eller vad ska man säga?
Ja. För att den är fortfarande väldigt rolig. men det känns som det storyn är liksom mycket tyngre emotionellt. För Simon Peggs karaktär är ju liksom komisk och over the top. Men det känns som det kommer från en plats av att det är något riktigt mörker som finns där. Och det är inte ett... komiskt överdrivet, utan det är någonting seriöst fel med honom. Och alla de andra skådespelarna som är ganska down to earth och liksom realistiska verkar också förstå det, att det är någonting seriöst fel med honom, så vi drar med på hans stojerier här för att se vad tusan det är han egentligen vill.
Men du gillade den?
Ja, jag tyckte den var skitbra, för att problemet jag haft med Shaun of the Dead och Hot Fuzz är att när de har varit seriösa tycker jag de har varit ganska tråkiga. För att de har varit liksom jätteroliga, men jag tycker att det har känts som energin har gått lite grann upp och ner. Att när det har varit liksom relationsdramascenerna i Shaun of the Dead, så de var lite tråkiga för det mesta. Vissa scener har funkat, vissa har bara suttit där och I don't care, get... mer zombies, please.
Jag håller med. Alltså, Shaun of the Dead var väl den som hade det största problemet med det här. Hot Fast var bättre på det.
Ja, Hot Fast.
Men det hade fortfarande den aspekten.
Ja, Hot Fast tyckte jag var liksom bra i början. Sen i mitten så kändes det som det drog ut lite grann. På när det var lite allvarligare. Och sen i slutet, så finalen gjorde ju allting så att det var värt det. Trots de tråkiga bitarna. I World's End tycker jag det var mycket stadigare. Alltså jag kände aldrig att den dippade i kvalitet, utan jag kände hela tiden att det var jättebra.
och att det seriösa var mer en naturlig del av filmen.
Ja, definitivt.
För i Shaun of the Dead och Hot Fuzz så var vi väl de seriösa bitarna nästan separata från det andra.
Ja, här känns det också lite grann som de är separat från det andra. Här är det nästan det övernaturliga som är det aningen sämre, men så det är nästan lite omvänt. Men det är fortfarande riktigt kul och riktigt bra gjort det. Så jag tycker som helhet så verkligen mycket mer solid. Även som regi och klippning och sånt där tyckte jag det var liknande stil men bättre utfört. Så det känns som de verkligen har stepped up their game på alla sätt och vis i den här filmen.
Cool.
Ja.
Jag kommer ju tillbaka till Sverige i slutet av oktober, så jag får försöka se den då.
Ja, av ett mirakel finns det kvar då.
Ja.
Men den kommer, jag får med 8 november på Blu-ray i Storbritannien.
Mm.
Så det är det alternativa.
Ja. Oh. Okej. Okay. Har vi något annat?
Nej. Det är väl bara en slutlåt eller något sånt där.
Ja. Jag har fortfarande inte sett Breaking Bad. Fler och fler av människorna på den här planeten ser den. The ratio av folk som har sett Breaking Bad närmar sig 100%.
Ja.
Men jag är fortfarande utanför.
Japp, och folk, den är ju slut, så folk säger ju att den är jättebra. Så det, jag tror att om man vill se någonting som är bra så bör man väl se på den.
Men det är, du har inte heller sett den här.
Nej, men det är 5 säsonger av en amerikansk serie. Det betyder att den är väldigt lång.
Ja, precis. Så jag kommer inte se den anytime soon, assholes.
Men det finns på Netflix i alla fall, så det blir lätt att se på den.
Ja, visst, om man är utanför Israel, ja.
Ja, just det.
jag kan inte ens logga in på Netflix här. Jag fattar inte vad det är frågan om.
What the hell?
Mm.
Regionsblockning. Det mest irriterande som finns.
Jag får försöka connecta till någon av diplomattyperna här. För att typ hälften av alla amerikaner som är här jobbar i ambassaden på något vis. Amerikanska ambassaden här är enorm. Det är typ en hel block med flera byggnader, du vet, som är del av amerikanska ambassaden.
Ja, så det är ju inte så förvånande när man tänker på hur nära relationerna är mellan Israel och USA, eftersom de liksom säljer massor med vapen och sånt där till dem och allt sånt där. Men
en av mina kollegor, han är amerikan, hans fru jobbar på ambassaden. Så via dem så har jag träffat andra i amerikanska ambassaden community, antar jag.
Ja.
Och det är verkligen, what the hell?
De är en etnisk minoritet i landet.
Ja, precis. Jag hade ingen aning om att ambassaden var så stor som det var innan jag träffade dem. Och det, när man joggar längs stranden så är det många byggnader som är del av USA, helt enkelt.
Ja. Ja, men det är väl lite som ambassaden i Irak, som också är i princip amerikanerna blir en etnisk minoritet i landet för att den ambassaden är så stor.
Slutlåt. Har du någon passande slutlåt?
Den ultimata bilrelaterade låten, det är ju Feelgas.
Feelgas? Är det I got a need for speed?
Det är den tyska gangsterrapplåten av Tony D och Be Tight.
Ja! Brum brum låten!
Japp, yep, brum brum låten.
Åh, den är klockren. Ja, det blir den, helt klart.
Japp. Yep.
Jag tror faktiskt jag har spelat den på Covid förut, men oh ja, det får bli den igen då.
Ja, men det är the go-to B-låt.
Så B-Tight och Tony D med brum brum.
Ja, feel gas. Ja, men det är passande, men det är tyska skådisar med Rush, så... De borde känna till låten.
Yep. And we're out.
Yeah.
Jag tror faktiskt jag har kört låten, men vem bryr sig? Den är bara för klockren. Der Kerl auf der Straße, Alter. Halte die fest. Halte die fest. Tony D kommt mit seinem Auto. Oh. Und der Berg. Und der Cruise. Und der fährt sein Maserati mit 210. Kann ihn nicht irgendjemand aufhalten. Oh nein, keiner kann ihn aufhalten. Hier kommt Tony D. Ich fühl mich groß. Fahrer los in die Stadt rein. Jeder Bulle kackt ein, denn ich werf ein Backstein. Aus dem Fenster überfahr den Gangster, der keiner ist. Yeah. Ich kann durch die Grenze mit Cannabis. Suchwagen fahren nach Spaß, solange klar ist. Wer aus dem Fenster schießt, ich bin der, dem es egal ist. Ob enger stirbt, sondern einfach mehr Gas gibt. Scheiß auf Zebrastreifen, yeah. Scheiß auf Streifen, Wagen. Scheiß auf die Cops und die sich schlagen. Die Sirene ist kaputt, mein Bruder kann schlafen. Yo. Ich geh mein Auto putzen, illegal auf der Straße. Ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das hier mal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schief fahren. Oh, ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das hier mal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schief fahren. Meine Scheinwerfer wollen niemand erkennen. Nur Schweine und Pferdemenschen müssen rennen. Meine Hintersitze stehen auf Gangbang. 10 Frauen finden Platz, nur ihre Fotzen sind eng. Ich wüsste nicht, was mein Auto nicht kann. Wir fahren zum Zoo, er spuckt auf Stricher. Ich find es cool, wie er manchmal drauf ist. Dass er Einbrecher einsperrt und aufriss. Was nicht erlaubt ist, er macht es extra. Hab ich kein Benzin, ist es ein Dreckstar. Wie viel PS stark, das weiß ich selbst nicht. Hab nie geguckt, ich denk mal unendlich. Ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das viermal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schiff fahren. Ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das viermal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schiff fahren. Yo, Bobby, warum stehst du da rum? Steig mal ein, Alter.
Okay, Alter.
Juhu, yalla.
Geile Karre passen zu deiner Klarre unterm Sitz. Jedes Hindernis ist nur ein Blitz. Guck mal links, der Typ will einen stechen. Losgeblasst, Stoppschilder sind vergessen. Geisterfahrer scheißen auf den Gegenverkehr. Wenn ein Raser stirbt, war das Leben nicht fair. Egal, man im Durchschnitt 200 Sachen. Autobahn oder Stadt, Mann, ich kann es nicht lassen. Unser Wagen bleibt bester. Verpiss dich, du kriegst keine Testfahrt. Du hast nix unterm Hintern. Nix kann uns hindern.
Scheiß auf Zebrastreifen, yeah. Scheiß auf Streifen, Wagen. Scheiß auf die Cops und die sich schlagen. Die Sirene ist kaputt, mein Bruder kann schlafen. Ich geh mein Auto putzen, illegal auf der Straße.
Ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das viermal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schiff fahren. Ich gebe viel Gas, habe viel Spaß. Lass dich überfahren und das viermal. Mein Antrieb, wieder Rad. Siehst du, Homie, so muss ein Schiff fahren.
Tony Damager, B-Type, yeah. Auf heiße Ware, Alpaka. Yeah, top.
B-Hobbits, auf Block, Plattenbau. Tipp plus 3.
Really? Är det så illa?
Japp.
Ja, igår var det 33 grader här.
Ja.
Jag skojar inte ens.
Ja. Nej, här man går ut utan långkallningar at your own risk. Det är verkligen, man fryser arslet av sig.
Jesus. Jo, jag ser kollegorna, vi har video igång typ hela tiden med Stockholmskontoret.
Ja.
Jag vet inte om det var igår eller i förrgår, så skulle de iväg på lunch. Och så hade alla tjocka jackor på sig.
Yep.
Och det kändes verkligen som att, wow, jag är på en annan planet. Spelar du in nu eller?
Ja, jag började typ där vi började prata om vädret.
Mm, perfekt, perfekt.
Ja.
Ja. Min internetkoppling är ju lite dodgy.
Ja.
För att det är grannens wifi jag sitter på. Så, alltså, ljudkvaliteten från dig varierar lite.
Ja.
Ja. Och det lär väl vara så från mitt håll också, antar jag.
Ja, det låter hyfsat konstant, men...
Ja.
Ja.
Det funkar, det funkar.
Japp. Yep.